Här på Radio Shore fortsätter radiokvällen.
That music is addictive. Then he says that harmony is the goal of the universe.
I know less about the music business than anyone you've ever met.
Musikrådet. Radio Shores högsta musikaliska instans.
Ja, du lyssnar på Musikrådet. Idag får vi celebert besök av rockgruppen Rave the Requiem. Och vi som sänder idag heter Emily Häger, Simon Winnardag och jag heter Erik Porali. Maybe it was all too much for a man to take. Madonna med Ghost Town, alltså den mest spelade låten faktiskt från förra veckan. Jag heter Erik Porali, med mig har jag
Emily Häger
och Simon Winnardag.
Mm. Just det. Jag tänkte faktiskt börja dagens sändning med att göra en grej som jag verkligen inte hade hoppat att jag skulle behöva göra.
Okej, låt höra.
Jag ska faktiskt kommentera att Zayn Malik, eller Zayn Malik lämnade det otroligt framgångsrika pojkbandet One Direction.
Fansen är ju så upprörd över det här. Så.
Ja, och du och Simon som två lekmän undrar såklart, vem är Zayn av dem?
Mm.
Det är han snygga.
Ja.
Med de här fina ögonbrynen och det här härliga leendet.
Det var han som hade skunk precis förut, va? Eller han hade sådär blond slinga i håret.
Just precis. Mm. För att det finns ju... skitsamma, vi behöver inte gå in på medlemmarna. Alla ser ut som sämre versioner av Harry Styles. Kan man konstatera. Någon är blond, någon har kort hår. Men de liknar varandra. Men det jag skulle komma till i alla fall, det är att det finns ju... Hela världen har ju delats upp i två läger, kan man säga.
Mm.
Dels de då som har någon slags grov avart av monofobi, som tycker att det är jättetråkigt att han lämnar. Och det andra lägret då, som faktiskt ironiserar över dem som tycker att det är tråkigt att Malik då har lämnat.
Mm.
Och hur man då känner igen de här två grupperna och vet vilka man tillhör, det är den ena gruppen, de vet inte att One Directions låt One Way or Another är gjord av Blondie på 1978-talet. 1978. Från början, utan de tror att det är liksom, det är någonting som
original de är... song. Liksom.
Just, exakt. Mm. Så kan man särskilja dem helt enkelt. Jag har inte så mycket mer kring det. Men och då undrar man såklart, vad är min vinkel på det här?
Mm.
Vad kommer min kommentar att vara? Det väntar hela forskarvärlden på, tänker jag.
Eriks dom, liksom.
Ja, och för en gångs skull tänkte jag bli lite seriös i det här programmets historia.
Vad hemskt.
Och säga att, på riktigt, jag förstår deras fans. Det är tråkigt. Alltså, tänk er själva. Tänk om egot skulle lämna Justin Bieber. Det hade inte blivit detsamma, liksom.
Oh, nej.
Eller att flummigheten lämnar Thomas Di Leva. Eller att Ninja då i gruppen, den sydafrikanska gruppen Die Antwoord, skulle få reumatism och inte kunna jucka mot publiken igen på samma sätt. Hade varit fruktansvärt tråkigt. Så att jag lider med er alla directioners där ute. Same to you med Melody Gardot. Just precis.
Oh yeah.
Musikrapporten.
Med Simon Winnardag.
Oh yeah. Vi har haft en riktigt tung vecka, som du var inne på här ju, för
tung för alla hjärtan där ute.
Ja. Världen om, och inte minst här i Sverige då. För efter då 5 år så har förmodligen det mest framgångsrika pojkbandet genom tiderna förlorat sin 22-årige Zayn Malik. Och jag blir bara tvungen att ta upp det, även om du redan nämnt det, Erik Paul. Det är en stor nyhet, men vi står med dem. Och Harry Styles förresten, han var med i en konsert igår och fällde faktiskt några tårar för honom och det såg rätt äkta ut, så så jag hoppas inte detta är undergången.
Nu ska du inte skratta åt Harrys känslor.
Nej, nej. Jag skrattar mest åt kommentaren. Det såg rätt äkta ut.
Men jag, är det bara jag som tänker att han kanske har en baktanke med det här? Jag menar, Justin Timberlake lämnade ju NSYNC och vi vet ju hur det gick för honom.
Mm-hmm. Jo, eller hur? Mm-hmm. Ja, mm-hmm. Kanske mycket oh, möjligt. Yeah. Han kanske har det i tanken att han tror att han kommer växa nu på grund av detta. Mycket möjligt.
Men däremot kanske One Direction ballar ur.
Ja.
Eller inte.
Ja, det kanske går sämre och sämre för dem.
Jag tror inte att någon tonårsflicka vill ha en heroinmissbrukande Harry Styles på sin kudde. Så det är lika attraktivt. Jag tror inte det säljer riktigt lika bra.
Ja. Stay strong i alla fall, 1D. Oh yeah, och det var ju så att efter att ha trillat av en cykel i november förra året så krävdes ju att kirurger stoppade in 3 metallplattor och 18 skruvar in i armen på den 54-årige YouTube-stjärnan Bono. Och det visste kanske inte alla, men inte i alla fall, men efter att fått in lite stand-in-sångar i form av Chris Martin då från Coldplay och Bruce Springsteen och även Bill Clinton, så ser det nu ut som att irländarna är på bättringsvägen i alla fall. Någon kommentar på Bill Clinton kanske?
Den var oväntad. Alltså jag hade hört att Chris Martin och Bruce Springsteen hade så här hoppat in. Mm. Men jag visste inte att det var på grund av en cykelolycka. Bill Clinton, jag hade nog velat se det. Visst hade man velat se det?
Jo, men lite.
Ja,
eller hört i alla fall.
Ja, framför allt hört.
Ja. Och i vilket fall så har Bonos fru Ali, jag vet inte.
Ali.
Berättat att Bono verkar tillbaka. Verkar vara helt frisk och fin inom 6 veckor. Yes, och vi har då att meddela att Paul McCartney kommer till Tele2 Arena i Stockholm vid Globen i sommar. Och även Nicki Minaj till Roskildefestivalen i juli.
Tar han med sig Lady Gaga?
Det borde han ju göra. Och Rihanna va?
Ja, och Kanye West. Det är min jäkla fest det här, känner jag.
Vilken grupp. Ja, det var nog allt från musikrapporten. Vi hörs på återseende.
Musikrådet, varje måndag klockan 6.
Poerk med Sena Bossi och innan det hörde vi Norrsken i baren med Kitok.
Besök!
Gud vad trevligt!
Och som den här jingeln då lite blygsamt skvallrar om, så har vi nu fått in Petter och Filip från rockbandet Rave the Requiem. Uttalade rätt?
Ja då, det låter jättebra.
Nice.
Ni är ju här på något sätt för att liksom representera rocken. Vi hade ju förra veckan, ni är inte medvetna om det, men förra veckan så hade vi rockspecial här.
Oh yeah, jag och Vidar faktiskt.
Just det, och jag sände en krönika där jag ohämmat bara liksom sände ut alla mina fördomar om rockare och rockpersoner. Mm. Men mer om det senare.
Jag har faktiskt en fråga på tal om det här med rock. För någon som inte har hört er musik, vilket de kommer göra alldeles strax, hur skulle ni själva beskriva den? För att jag har lyssnat på den och det är ju rock, men lite elektro, exakt, lite liksom... Exakt.
Alltså det där med att klassificera musik och bestämma genrer och sånt är alltid jättesvårt. Mm. Speciellt när man gör musiken själv. Men alltså grundtanken med det här projektet när jag startade och när jag skriver musiken är att alltid göra en mashup av massa olika stilar. I det här fallet är det ju metal, men det blandas ju väldigt friskt med moderna elektroniska element som dubstep, drum and bass, lite industrial och sådär. Och det är ju tanken också. Sen är det ganska poppiga refränger på det, så vi lägger ju, alltså den här kontrasten är ju det viktigaste för mig, att alltid jobba på det sättet. Så visst, vi är metal men samtidigt också lite elektroniska.
Mm. Men ni ska till England, eller är i England, eller?
På två ställen samtidigt.
Det är där jag vill liksom bringa klarhet på något sätt.
Ja, precis. Ja. Helt riktigt. Vi ska till England. Vi åker nu på fredag upp till Stockholm och flyger lördag morgon. Så spelar vi på en festival där på lördag kväll.
Vilken festival?
Resistance heter den. Det är en festival ganska uteslutande för industrial, det vill säga lite tyngre elektronisk musik. Men det kommer även vara band som gör lite elektrorock på samma sätt som vi gör. Men det är alltid lite elektronisk touch på det.
Nice.
Så det ska bli skitcoolt.
Så jag tror ändå att vi kan ändå sätta det på stämpel och på pappret att vi är det första öländska industrimetalbandet som åker till Sheffield och spelar på nästa gång. Och det tycker jag det är fan stort.
Ja, någonting som kommer skriva in i det historieböcker.
Definitivt, definitivt. Sen tror jag nog att vi är det enda bandet där som är ett samarbete mellan mor och son också. Min mamma sjunger ju i bandet.
Just det. Hur är det? Att så här, både för er som står utanför och ha liksom en familj i familjen.
Ja, visst.
Och både du som samarbeta med din mamma.
Alltså familjeband är väl mer förknippat med gospel och söt soulmusik innan. Nej, men alltså för mig är det ju väldigt naturligt. Mamma och jag har gjort musik sedan jag var liten tillsammans, spelat och sjungit, och hon är ju skolad sopran och varit solvokalist i olika körer och sådär. Så för mig är det ju väldigt naturligt att arbeta med henne. Men jag förstår utifrån, och jag har fått höra väldigt många gånger, att det är väldigt onaturligt och konstigt att ha sin morsa
i bandet. Men blir det inte så här familjechaps? Jag vet hur jag liksom håller på med min mamma.
Ja, gud, jag hela tiden.
Men jag tänkte hur kommer det sig att man har en sån mamma, en mamma som är så rockig? För att
för de som inte har sett... nästan hon svara på, tror jag.
Ja, det är sant.
Tyvärr inte här idag. Men alltså, det är hennes personlighet. Jag tror man föds med det där i själen. Det är ingenting man övar upp att bli rockig direkt. Det är ju en personlighet du har, och sen så kör man på den resten av livet. Och det passar henne väldigt bra. Hon kan stå upp för texterna, hon kan stå upp för musiken och idéerna kring bandet som är, hon trivs skitbra, tror jag.
Och jag tycker det är så himla härligt just med Carola, för att det kanske inte syns och det kanske inte hörs, men vi är faktiskt ett gäng grabbar i 20-årsåldern som håller på med det här. Men Carola är ju bortåt 50-strecket, och hon klaffar in så bra som en i gänget liksom. Hon har verkligen the spirit, och det känns hur naturligt som helst att ha henne där, så det är hur coolt som helst.
Verkligen.
Mm. Det är nog mest jobbigt för mig, tror jag. Det är familjechefset som kommer fram ibland.
Ja, jag hade varit stolt i ditt läge.
Ja, men definitivt. Det är jättecoolt verkligen. Och det säger nästan alla som hör oss också, säger det, att det är ju riktigt skitcoolt att ni gör på det sättet.
Jag tänker lite på ert bandnamn. För jag har gjort noggranna efterforskningar och hittat att Requiem är någon slags katolsk dödsmässa.
Helt riktigt, det är korrekt. Dödsmässa. Det är latinska namnet för dödsmässa. Yes.
Ja, och som det speciella med den här mässan är att den är tonsatt.
Ja, precis.
Är det någonting som...
Definitivt. Mozart tonsatt i sin egna begravning exempelvis. Han döpte ju det stycket just till Requiem också. Så det är ju, det diggar jag hårt. Det skulle jag också vilja göra. Mm. Inte riktigt där, men den känner jag. Men...
Nu generaliserar jag brett, men vad är det med hårdrock och katolicismen?
Det där är en jättebra fråga, och den skulle jag kunna prata om i 2 timmar. Så jag ska försöka fatta mig kort. Men alltså, vi använder oss, om man tittar på vår image generellt sett, låttitlar, sång, så är det ju väldigt religiöst inspirerat. Och det är just katolska, det här lite mystiska och kulta.
Men känner ni inte att ni lite är ute för sent? För jag tänkte, Gustav Vasa, i och med reformationen, så la han ner hela katolicism-idén. Känner ni inte att ni har hoppat på ett sluttande tåg liksom på väg mot avgrunden?
Jag kom ju på det att jag var ungefär 500 år för sent här, men bättre sent än aldrig, tänker jag.
Då får man ju tänka att det är ju, alltså, i ett internationellt perspektiv så är ju katolicismen fortfarande rätt stor. Så att om vi ska ut utanför Sverige så... Okej, England var ju inte det bästa landet att åka till heller då.
Amerikanska kyrkan, men det är ett sådär gränsland också.
Men jag hoppas att ni hänger kvar efter låten, för nu tänker vi spela er en låt. Ni kan få på den själva.
Ja.
Dels för att jag inte vet hur man uttalar namnet, men också för att det blir snyggt.
Absolut, ska jag säga mitt bandnamn först också, eller?
Låten.
Ja, det är schysst, absolut. Ja. Här, kära lyssnare, kommer världens coolaste industrial metal band med låten Aeon. RTR, fuck me hard. I'm dying.
Det där var alltså Rave the Requiem med låten Aeon.
Helt korrekt.
Och jag tänkte, ni är kvar,
ja,
till min stora glädje.
Och de vill ha ett förtydligande.
Okej. Okay.
Eller hur?
Ja, precis. Nej, men det var så kul det vi pratade om innan, just med katolicismen och det där. Och det är ofta en fråga vi får då, så här, är ni ett kristet band? Men det är vi inte alls. Men däremot ska jag erkänna att jag inspireras ju otroligt mycket av religion och inte minst katolicismen då. Men det är ju för att det är så ofantligt starka symboler. Det är ju så dramatiskt och det är brutalt på alla sätt. Jag menar, läser man Gamla Testamentet, alltså Gud är ju helt galen.
Ja, alltså jag tänkte på det, för att många rockband vill väl ändå liksom utge sig för att vara antikrist, tänker jag.
Ja, fast alltså,
det är en myt.
Ja,
det är så.
Man kan väl säga så här, det är egentligen två sidor av samma mynt. Tittar du på många black metal-band och såna här djävulsdyrkare, det roliga är att de är ju i praktiken, de använder ju också de här starka symbolerna och de vänder ju nästan på det katolska budskapet, så det blir ju samma sak fast upp och nervänt. Det handlar om passion, det handlar om starka känslor, det handlar om att söka någonting utanför världen så som den är, rent konkret. Så jag tror att det är inte så stor skillnad på människor i slutändan.
Ja, men det här med satans dyrkare och så, det är ju en jävla klyscha liksom i både i metal och hårdrocksbranschen,
så den är man lite trött på.
Men varför väljer man att jobba liksom med en sån här vad ska jag kalla det? Religion då, som har, som du säger, starka symboler och nästan ett skrämmande intryck. Ja. Alltså, vill man som rockmusiker skrämmas?
Jag tror inte man ska säga som rockmusiker egentligen bara. Alltså, man vill göra ett intryck på människor. Jag tror att det är det viktigaste. Och i mitt fall så är ju musiken en kanal för att uttrycka, jag ska känna absolut väldigt mycket negativa känslor jag har. Det är en katarsis för mig, en rening av alla de ganska mycket negativa känslor jag har. Och då behöver man använda ganska extrema uttryck. Det skulle inte gå att förmedla på något annat sätt. Jag vill uttrycka min smärta och mitt liv genom så tydliga budskap som möjligt. Så det är nog därför jag attraheras av det.
Jag tänkte på det, den här videon då till Aeon.
Ja.
Då använder ni, det är mycket som du säger, det är mycket så här svart och mörkt och nitar och så vidare. Men det jag fastnade främst för, det var att ni verkar ha någon slags förkärlek till gotisk frakturstil. Alltså det här typsnittet Old English. Ja, precis, är ju ett exempel på det.
Ja.
Om man som lyssnar inte vet vad jag pratar om. Men vad är det? Är det typiskt katolskt att arbeta med det gotiska typsnitten?
Det är ju en jättebra fråga. Det tror jag inte nödvändigtvis. Men läser man exempelvis gamla biblar och sådär, så är det ju ofta ett gammalt typsnitt man använder. Och eftersom idag har ju världen blivit väldigt moderniserad och den är ganska så fin och förstående för allting. Och när jag attraheras av det här okulta och det här kraftfulla, så är det ju snarare en gud som är väldigt oförlåtande. Och då får man ju gå tillbaka lite i tiden, och då är det ju ofta gamla typsnitt också. Som jag sa innan, Gamla Testamentets gud är fruktansvärt rolig. Han har väldigt mycket fantasi också. Han förvandlar ju människor till salt exempelvis och utsätter människor för tortyr, incest, våld, misshandel och är helt okej med det. Och sen tvingar han dem att dyrka honom också. Förbehållslöst, inte bara fysiskt utan även i sinnet hela tiden. Jag gillar den killen.
Är det liksom... en trevlig kille?
Helt och hållet, ja.
På tal om det här med satan och så är det väl så att Gud har väl i Bibeln dödat men runt 110 000 människor. Typ så här, djävulen ligger på typ 9 eller 10 människor. Alltså, om man får det.
Fast han har ju också valt sina människor med mer försiktighet. Han har verkligen plockat de här riktigt goda människorna.
Jag tycker Gud var duktig på att plocka rätt goda människor.
Men det är ju för att mänskligheten suger ju ganska hårt, så det är rimligt också, tycker jag.
Goda människor fick ju inte så mycket av. Guds ständiga försvarstal, det är för att mänskligheten suger så hårt.
Ja, absolut. Ja. Ja, men liksom djävulen dödar ju 9 pers, och det är ju ganska mycket värre, för det finns ju typ 10 goda i världen, så det är en kvar nu. Så det är ju...
Men är det här med att Gud är ond, men jag tänker, rockmusiken är ju också mycket, det är mycket så här ritualslaktade katt och så vidare.
Ja, en viss del av hårdrocken är det.
Ja, precis.
Inte så mycket modern hårdrock.
Är tanken då att genom att vara ond så blir man dyrkad? Finns det någon slags sån tanke om någon naturlag?
Det handlar väl om makt, tror jag. Men nu är vi ju nere på väldigt filosofisk och psykologisk nivå. Men det tror jag väl. Det handlar om respekt. Det handlar om att bli hörd. Det handlar om att bli sedd. Och det är klart att när man använder sig av väldigt extrema symboler så blir man ju sedd. Man blir uppmärksammad. Och den bästa uppmärksamheten man kan få är ju den negativa egentligen. när folk hatar det. Jag menar, kolla på Justin Bieber, ett jättedåligt exempel, men hur många hatar inte honom? Och alla vet vem han är.
Sant.
Det,
ja. Jag tycker det är ett jättebra exempel. till ditt försvar.
Ja, så att jag bryr mig inte så mycket om. Vi är ganska illa omtyckta ibland. Det är så här, alltså, majoriteten av människor tycker vi är jättebra, men vi har lite den här hat-kärlek-stämpeln på något sätt. Antingen så älskar man oss och tycker att vi gör världens fräschaste grej. Många recensenter har gett oss toppbetyg på skivan och sådär. Men sen är det ju alltid de människor som inte tycker om oss, och det brukar vara väldigt starka känslor det med. Ja. Och tycker att vi är någon form av idioter som har förstört två bra musikstilar genom att blanda ihop dem.
Men har ni någonsin fått någon så här rolig negativ kommentar? För sådana är, de kan ju vara hur roliga som helst när folk bara hatar.
Ja.
Bring out the best.
Alltså det här är en ganska rolig anekdot som handlar om ett alltså vi är inne på det ryska forumet VK, eftersom vi är ett, man måste säga, ganska etablerat band.
Där är jag också, ska jag bara nämna.
Ja.
Mm. Riktigt bra hemsida.
Ja,
man absolut. Kan bara skippa hela Facebook bara för att gå med VK.
Ja, VK är fantastiskt.
VK.com.
Ja, VK.com. Och det är alltså ett...
Reklamen kanske vi ska ta ett annat forum.
Kanske
jag.
Lite, ja. Mm.
Det finns andra bra hemsidor att gå in på.
Nej, det gör det faktiskt inte. VK
som också slutar
allt.
På .com.
Ja, nej, men ryska forumet VK i alla fall, det är ungefär som ryska versionen av Facebook som alla rysktalande använder i världen. Och eftersom vi är väldigt, väldigt stora i Ryssland, det är det landet vi har slagit igenom i, om man säger så, så finns det också ett väldigt stort band inom den genren vi gör som heter Celldweller, och de är väldigt mycket större än vad vi är, och det är amerikaner. Men det har uppstått lite konflikt mellan våra fans, så det står nu i det här forumet på Celldwellers sida sådana här paragrafer då av regelbrott man kan göra, ett väldigt stort forum, och det står det, den som nämner någonting om Filip eller hans mamma Carola, det vill säga projektet Rave the Requiem, blir bannad totalt.
Iggy Azalea med Trouble, och så var det Jennifer Hudson som gästade där. Vi har ju Rave the Requiem i studion och de ska ju snart lämna oss, tyvärr. Men jag har en sak som jag skulle vilja reda ut innan ni försvinner.
Absolut.
Och Simon, han är ju väl införstådd med den här genren rock då. Mm. Men den är lite mer främmande för mig som kommer liksom från... elektronikan kan man säga.
Mm.
Och när jag kollar på rockmusikvideos eller lyssnar på dem, så undrar ju jag som kommer från den här genren liksom, var finns rumporna inom rocken?
Alltså, det är ett bra tips tycker jag. Det är kanske någonting vi ska fokusera på i nästa video.
Men har ni tänkt på det att rocken är den enda genren som liksom inte har hoppat på den här trenden?
Nu när du säger det så kan det nog vara så. Ja.
Och ni har ändå förutsättningar. Jag menar skinnbrallor.
Ja, just det.
Ja, visst. Det är ändå. Tajta och schyssta är. Ja. Jag har ju till och med såna här tights på scen. Såna här läderimitation.
Ja, men...
Så att det är ju som klippt och skuret.
Ja, det är ju inte en enda regelrätt rumpa i vår musikvideo nu när du säger det. Jag struntar ju helt och hållet i att filma det.
Om ni börjar med att införskaffa rumpor när ni uppträder på scen, då vill jag ha 10% av vinsten.
8 kan du få.
Alltså jag tycker inte att det är... Vi har ju fortfarande rumpor på scenen. Det är, alltså, de är inte så highlightade, men nu kommer du få automatiskt 8% på allting. Liksom.
Men alltså, kan vi inte bara sätta upp en skrevkamera liksom, på scenen, hela tiden, så kan man liksom växla på big screen sen.
Just det. Ja, men det var... Hade Emily och Simon någonting på... ni vill fråga när de ändå är här?
Alltså jag känner att jag nog nöjer mig med att jag kommer få se en skrevkamera i framtiden.
Ja, men det är det de flesta gör.
Vi tar det som ett löfte.
Ja, precis.
Men tack så mycket Filip och Petter från Rave the Requiem som var här med oss idag.
Tack, tusen tack.
Och lycka pratade... till i England på spelningen.
Tack.
Resistance.
Tack så mycket.
Tack.
Bitch better have money. Nej, Bitch Better Have My Money med Rihanna.
Den titeln är fantastisk.
Nu är ni med.
Ja,
hej,
ni är med.
Emily, hej, Vidar.
Simon, Nardag.
Simon.
Nardag.
Vi låtsas som att det där aldrig har hänt.
Nej, absolut
och
inte.
Jag vet ju självklart vad du heter, Simon. Jag vet inte vad som flög i mig. Satan kanske, efter att våra rockmusiker har lämnat,
ja, precis,
lämnat studion. Vi har en framtidsspaning som du sitter på, Emily, och vill dela med dig av.
Ja, eller jag tänker så här, julindustrin, eller musikindustrin rättare sagt, har gjort sjukt mycket pengar på musik och alla dessa julskivor och jullåtar och allt vad det är.
Ja, du tänker på Carola, Sean Banan,
Christer Sjögren,
framstående exempel.
Ja, men precis, alla de här. Men varför har ingen kapitaliserat på påsken för? Alltså, det kommer ju hända. Det är min framtidsspaning. Jag tror att det här kommer hända nästa vecka.
Säg det till alla sönderstressade hönor som nu sitter i alla reden runt om i Sverige och spricker från punkt A till punkt B.
Ja, men jag tänker rent musikmässigt. Men alltså, jag är inte helt färdig i min spaning. Jag behöver lite hjälp från er killar om vilka som skulle kunna tänkas släppa den officiella påsklåten. Och det är roligt att du nämnde Sean Banan.
Ja, för jag tänkte
han är nämligen högst upp på min lista tillsammans med typ Markoolio och Samir och Viktor, som skulle kunna släppa en så här påsklåt. Men har ni några andra förslag?
Carola känner jag.
Fast har inte hon blivit lite cool nu efter Så mycket bättre? Eller försöker vara det?
Jo, men hon är fortfarande mycket med Jesus. Och då tänker jag så här. Då är det perfekt tillfälle att framföra alla dina tankar om honom på påsken.
Ja, i och för sig. Ja, det ska man inte glömma. Påsken är,
men sen, jag tänker någon med stora öron och luden kropp. Kan vi komma på någon sån?
Ebbot? Nej.
Ebbot Lundström. Ja, det är jätte, men det tycker jag. Det låter skitbra. Han har den här riktiga grova rösten som gör att man sätter påskmusten i halsen.
Men grejen är, han är ju också, även om han är en ganska kräddig artist, så är han ju också galen nog och faktiskt bara, nej men nu ska jag göra en påsklåt. Alltså, skulle inte han kunna göra det på riktigt?
Men då säger vi så att Ebbot nästa vecka troligtvis kommer släppa en påsklåt.
Precis.
Du, Simon? Har också en framtidsspaning.
Ja, men vad som har hänt nästa vecka. I och med hela den här stora One Direction-kalabaliken och så vidare, så tror jag faktiskt inte...
Don't kommer... even mention their names.
Nej, det ska jag inte.
Too soon.
Så tror jag i alla fall att de inte kommer hålla i, om inte någon kommer fylla i Saints lucka. Och nu, eftersom Mr. Bono då har varit lite sådär halv... Han har knappt syns i allmänheten bara tills för någon dag sedan. Jag tror han har rätt galna tankar bakom sig. Så jag undrar om inte han
ska fyller bli nästa upp. Scene?
Ja.
Ooh.
Är det inte lite...
Men jag har hört att många spekulerar kring detta. Hur man ska fylla den här luckan. Och många tror faktiskt att det blir... alltså något mer abstrakt. Typ så här, sociala klyftor tar Saints plats.
Ja, men det är väl Bono.
Satir.
Touché. Ja, men han skulle kunna bli den här den äldre, så här, sexiga medlemmen typ, eller? Typ som Micke Persbrandt. Alla tycker han är jättefin, fast han har blivit gammal.
Ja, men som min spaning var i början av det här programmet, om vi ska återkoppla, att alla ser ut som olika varianter av Harry Styles.
Han
så Bono blir då Harry Styles, fast med rynkor.
Ja. Nej, men jag kunde ändå.
Nej, Bono har inga rynkor.
Bono har ju inga rynkor.
Han har bara färgade glasögon.
Det blir som Harry Styles med färgade glasögon.
Ja, men alltså, jag gillar ändå den tanken.
Ja.
Det vill man ju se.
Men visst vill man. Jag tror kanske till och med jag drömde det här om natten eller någonting så det kan vara någon så här profetiskt som ligger i det.
Mm. För alla vet ju att vi ser in i framtiden. Det är sånt vi gör här på Musikrådet.
Ja, han är ju väldigt charmig också, tänker jag.
Mm.
Men kommer han vara lika charmig som de andra medlemmarna?
Jag vet inte. Alltså...
Kommer han kunna flina på det sättet och vara lite så här skojfrisk och dansa ironiskt fult?
Eller hur? Kommer man hänga med i deras videos? De är väl ganska så här fartfyllda, eller?
Jo, väldigt.
Ja. Alltså, ja, kanske. Jag tycker ändå att vi bär med oss det till nästa vecka.
Ja,
nästa
precis.
Helt klart.
Och så får vi helt enkelt avvakta och se.
Ja.
För att nu är ju programmet nästan slut.
Ja.
tyvärr.
Precis.
Men precis, vi återkommer om det. Och så får vi se. Men efter oss så kommer ju Fjärde väggen.
Mm.
De ska prata om något så spännande som i-landsproblem. För nördar. Mycket intressant.
Ja, men, ja, det måste man ju lyssna på helt enkelt.
Jag tänker inte missa det.
Nej.
Helt
inte
enkelt.
Jag.
Och det menar jag verkligen. Jag som har sänt och menade heter Erik Porali. Med mig har jag haft
Emily Häger
och Simon Winnardag.
Syns nästa vecka. Hej då!